Välkommen till Linköpings digitala elefant. I dagens avsnitt är vi på utflykt till den digitala kreativa verkstaden i Linköpings stadsbibliotek. Här har vi ju tidigare spelat in en del avsnitt i deras poddstudio, men här finns också så mycket mer.
Yes, precis. Här finns jättemycket mer. Så idag tänker vi prata med en av personerna bakom digitala kreativa verkstaden, nämligen Mia Moberg. Vi tänker kolla på vad DKV, digitala kreativa verkstaden, är för någonting, var idén kom ifrån och vad man kan göra här. Välkommen Mia.
Ja, tack så mycket. Idag får jag ju välkomna er på ett speciellt sätt eftersom vi har ju egentligen stängt biblioteket. Och vår poddstudio är då inte tillgänglig och man kan inte sitta där. Men vi har tänkt ut att vi har faktiskt lyft upp utrustningen och sitter ovanpå ett av tornen inne i bokhallen. Så vi tänker att då kan man spela in med säkert avstånd. Så då kan vi fortsätta lite. Den digitala kreativa verkstaden då ska ju öka kreativiteten i Linköpings kommun, är det tänkt. Det här bedrivs som ett projekt i dagsläget med tanken om att det ska bli permanent verksamhet. Och det här är någonting som erbjuder digital teknik till flera. Det är till allmänheten, föreningar, verksamheter, organisationer. För att komma igång att skapa mer digitalt. Vi har säkert alla sett filmer eller lyssnat på poddar eller på något sätt tagit del av digitalt innehåll och delat. Men det här handlar om att få fler att kunna skapa själva, till locka till eget skapande, öka kreativiteten helt enkelt.
Och ni finns ju där som stöd hela tiden, så även om man är ny och man bara har en idé så förstår jag det som att man kan komma hit och få lite tips och tankar från er.
Ja, precis. Vi jobbar ju dels med att bara erbjuda tekniken så att man kan komma igång själv. Men sen också med handledning för att man ska komma vidare. Och förhoppningsvis också kunna lotsa vidare till både till andra verksamheter eller utvecklingsbanor för att fortsätta fördjupa sig. Och det kan ju vara inom fotofilm eller podd och ljud eller musik till exempel. Till 3D-skapande eller VR eller programmering. Så att det är många olika bitar i det.
Jag önskar ju att alla som lyssnar faktiskt kunde se och vara här och se alla leksaker och alla tekniska saker som vi har liggande på bordet här mellan oss. Vi har tagit kort på alltihop och vi kommer lägga ut det på vårt Instagram-konto, så där kan ni se mer vad det finns för saker man kan göra. Det är allt från små robotar till spinnande katter till kameror och annat. Så gå in på Instagram och kika. Mia, hur kom ni på idén att skapa en digital kreativ verkstad här inom biblioteket?
Ja, det var så här att det här är någonting som flera verksamheter gör, flera bibliotek i Sverige, så vi är inte först. Men vi har tittat och inspirerats, och det är ju lite för att biblioteken har ju ett uppdrag att jobba med att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för att hämta kunskaper, lärande och för delaktighet i kulturlivet. Så vi såg ju det här är ju en del av bibliotekets kärnverksamhet, så hur kan vi göra det? Vi har ju, på biblioteken har vi ju alltid jobbat med folkbildning, och det här är ju den digitala folkbildningen, och allt mer av det i vårt samhälle som händer, det tar ju liksom, äger ju rum på nätet, så att vi kände att vi behöver locka fler från att gå från att vara konsumenter på nätet till att bli producenter och vara med och medskapa helt enkelt. Och sen hade vi en liten tanke också att men, vi kanske lockar lite nya besöksgrupper, att det är folk som inte brukar hitta till biblioteket, eller det kanske var länge sedan man var här. Att de ska kunna komma hit och att vi kan använda bibliotekets resurser mer då. Så att vi har ju alltid jobbat med kunskap, och förr kanske man öppnade en bok för att komma åt kunskapen. Men idag är kunskap, det är praktisk kunskap, det är det skapande och det är liksom information på så många fler sätt än bara i en bok. Så tänkte vi då.
När du säger målgrupper och locka nya personer och även liksom folk som brukar vara, vilka skulle det kunna vara du tänker på då? Vilka är det här till för?
Ja, det vi märker är ju att det är många som är kreatörer som kommer till oss. Som redan håller på och skapar idag och vill skapa mer. Vill låna vår green screen eller vill liksom ha redigeringsmöjligheter eller spela in en podd. Ungefär som ni själva. Så att det är ju en allmänhet kan man säga. Kanske inte för de mest nybörjarna inom, vi jobbar ju med digital delaktighet med teknikhjälp och så, men det kanske inte är den främsta målgruppen. Men däremot tror vi att genom att visa på hur man kan använda de här olika verktygen och vad man kan göra, så hoppas vi kunna locka folk att faktiskt komma, liksom, vilja bli mer digitalt delaktig också. Men det är ju privatpersoner precis som vanligt, man kan låna de här sakerna på sitt lånekort. Och sen är det ju, vi är till för Linköpings kommun och det finns ju ett stort föreningsliv. Och där tänker vi också att man kan komma och låna hos oss, och det, folk har redan börjat göra det. Men just nu så har vi lite paus då på grund av att det är stängt. Och vi har även inrättat som ett digitalt mötesrum för att man ska kunna skypa och kunna ha kanske föreningsmöten då digitalt. Vi tänker oss även organisationer och verksamheter som jobbar med olika målgrupper. Det kan vara skolan, fritidshem. Det kan vara olika typer av föreningar som liksom släktforskare eller olika studieförbund eller vad som helst som jobbar med kurser då, som kan komma hit och använda den här platsen och vår teknik som vi har tagit fram. Och allt det här är då kostnadsfritt, utan det enda som behövs är ett lånekort. Så att det är bara helt suveränt, eller hur?
Det är hur bra som helst. Det jag tänker på när man pratar digitalisering, och Felicia och jag, vi jobbar ju mycket med digitalisering inom Linköpings kommun, och då pratar man ju ofta om det här med att minska klyftorna i samhället och så vidare. Känner du att det här skulle kunna bidra till det på något sätt? Så att man når en målgrupp som behöver den här hjälpen också, och vänja sig vid olika typer av teknik? För det här är ju ändå olika former. Det är fysiskt och det är liksom lite annat.
Ja, precis. Och det är så, kan vara så mycket. Vi märker det. Det händer verkligen någonting för de som kommer hit. Alltså det lyser i ögonen. Det blir som en lite så här, ja, julafton eller liksom spring i benen. Så. Men det är ju en av de bakomliggande tankarna. Om vi pratar lite mer allvarligt så är det ju just att Linköping är en väldigt teknikintensiv kommun. Och liksom, det finns kanske starka grupper i vårt samhälle här i Linköping, men det finns också grupper som skulle behöva komma fram lite. Och det här är ett möjlighet att erbjuda ett skapande, ungefär lite liknande som vi gör på Agora idag då, i Skäggetorp till exempel. Mm. Så tanken är ju att det här ska överbrygga. Så att biblioteket har ju ett uppdrag att utjämna, kan man säga, så att alla har fri tillgång till information, kan bilda sig sin egen åsikt då, och vara med som medborgare i demokratin. Så att det här är absolut ett av målbilderna, bakomliggande drivkraften.
Det är inga hinder här, det är ju som sagt, det är helt kostnadsfritt, det är öppet för alla. Det är, tillgängligheten är ju otrolig egentligen för alla som vill vara här.
Precis, det är det, och vi tycker också just det här att det är så lätt att komma hit. Det är mitt, alltså, nu har vi ju, vår verksamhet är lite mobil så vi kan liksom skicka iväg den, men den baseras ju, utgår ju härifrån Östgötagatan 5 då, och det är liksom öppet, väldigt generösa öppettider när det inte är pandemier. Så att det är liksom tänkt att det ska vara tillgängligt för alla, och också kanske en låg tröskel, att första gångerna om man kanske är lite försiktig och man kanske kan gå och smyga lite bland bokhyllorna först, det är inte det här stora steget. Än när man kommer till andra verksamheter som kanske är mer fokuserade på det här skapande, då blir det kanske att man tvekar, men här är det ett, man kan vara nybörjare på ett ganska vänligt sätt, tänker vi då. Så att det här är, vi ser ju att andra bibliotek jobbar med det och har stora framgångar med att nå nya besöksgrupper och ser att de liksom stimulerar den här kreativiteten. Och vi tycker att det har varit jättekul hittills att jobba med det under då 2,5 år som vi har hållit på att starta upp det här. Då.
Om man tittar på allt som ni erbjuder, vad är det som du tänker är mest populärt hos era besökare?
Ja, det som har fått störst respons, det är ju poddstudion. Vi hade inte en aning, vi var lite naiva, för att när vi gjorde en förstudie och tittade på vilken typ av teknik vi skulle använda, och så var vi på studiebesök i Malmö bland annat, och där hade de en poddstudio och hade lockat framförallt då, man säger, få unga tjejer att vara med, och det är berättande och liksom det här att ge röst och så. Och då så, vi kom hem därifrån och bara, men liksom podd, hallå, vi måste ju ha det. Så då skaffade vi en poddstudio och med utrustning. Vi sitter ju i delar av den här nu idag.
Skaffa en, utan det är ju väldigt bra utrustning ni har. Det är otroligt att få komma hit och köra på er poddstudio faktiskt.
Ja, kul att höra. Och då när vi skaffade den så tänkte vi att ja, nu lägger vi ut och så ska vi se om det är någon som är intresserad. Då var det ju liksom redan när vi öppnade den så hade vi 13 personer i kö som stod och väntade, och det var liksom, ni var några. Ja, och sen så var det liksom både privatpersoner och det var studenter och det var föreningar och det var liksom poddar om allt möjligt, och det var ju folk som redan poddade idag som bara, sånt sug liksom. Så bara på den korta tid som den var igång, några månader då innan vi började stänga igen, så hade vi ju liksom typ i alla fall, vad var det, typ 150 besökare eller något. Alltså det är så här det är verkligen jättepopulärt då. Och många som kommer och poddar igen då och fortsätter. Och vi visste inte att poddande var så stort, men vi förstod ju att det var många som lyssnade och många som skapade. Så att det Ja, det har varit helt otroligt. En väldigt häftig upplevelse faktiskt.
Ja, det har det för oss också. Det var jättelyx. Vi gick ifrån att fundera på att sätta upp äggkartonger som ljuddämpare i ett rum till att få lyxen att komma hit till poddstudion. Det var ju, ja, det var helt otroligt.
Ja, och just det där när det är förberett med en utrustning så ja. Märker vi, då är det, då kommer man till, va? Mm. Vi gjorde ju en lite spännande resa i vår verksamhet i samband med att vi stängde i våras. Eller vi stängde inte biblioteket, men vi stängde så att vi inte hade några föreläsningar och andra programaktiviteter. Utan skulle ställa om och producera digitalt material. Och då så sa vi det att hade vi gått och köpt liksom fotofilmutrustning när det var dags? Nej, det hade vi kanske inte gjort. Men nu hade vi det i verkstaden och kunde bara börja använda det. Mm. Så just det där när det finns färdigt. Tekniken är så viktigt att den är där. Och när du håller på med den så lär det. Och även liksom, jag tänker våra besökare. Det här med att det finns fake-videos och så, att man kan liksom manipulera bilder. Det är ju verkligen en utmaning att få människor att förstå att det här är verklighet, att det sker nu, att det du tar del av, är det verkligen sant? Mm. Men när du håller på och lär dig att du kan göra de här grejerna, då får du också en djupare förståelse. Jaha, när du ser en video så ser du på det med andra ögon. Så det blir ju också en sorts folkbildning, att man kunskapsinhämtning. Då, så att,
absolut. Ja. Det är något annat som har varit populärt, det är poddstudion. Men jag tänker, vi har ju otroligt mycket saker som ligger här på bordet till exempel framför oss.
Ja, är det något? Jo, det är ju den här robotkatten har ju hela tiden varit väldigt uppmärksammad. Mm. Och den var ju, vi såg ju den själva, det var ju faktiskt kommunen som hade köpt in för att man skulle använda, det kallas ju för terapikatt egentligen då, som ett djur att relatera till då. Så där köpte vi, tänkte, det där låter bra, för att vi har ju liksom robotar kan ju vara så mycket, men ofta ser de väldigt tekniska ut. Robotkatten är ju liksom en robot som ser väldigt liksom,
det ser ut som animalisk en katt. Det känns ut som en katt, ja. Och när man lyfter på den och den börjar spinna, den är helt otrolig.
Ja, faktiskt. Så den liksom producerar lite olika ljud och spinner och jamar och så, och vrider på huvudet och liksom blinkar och sådär. Mm. Så att man upplever som att den är verklig. Och det har också varit så häftigt på den här resan då, att se alltså människor kommer i kontakt med den där roboten och det händer saker, och människor som kanske inte har språk för saker och ting idag, att den liksom, ja, de kan relatera till den liksom. Så att det har ju varit så populärt, och den har varit ute på förskolor och liksom verkligen, ja, relaterat. Mm. Så det har varit poppis också.
Det förstår jag. Vi pratade tidigare om det här med green screen och lite annat som ni har också. Är det nyttigaste när man gör film och så vidare? Jag förstår att all filmutrustning och ljudutrustning är ju förstås det som också används otroligt mycket utöver själva poddstudion, tänker jag.
Ja, precis. Det är ju mycket film som man skapar.
Det är det.
Ja. Så, och myggor, och det är ju också någonting som vi har lärt oss på den här resan, att just att film, man tänker sig, ja, film då har vi kamera eller mobil eller padda då. Mm. Men att just det att man vill ta upp ljudet också, så myggor är ju också någonting som har varit väldigt poppis. Alltså lite ljusringar och sånt där, alltså ljus, så att man kan ljussätta en scen då. Mm. Men sen har vi ju våran här gimbalen, är ju lite häftig också.
Det
var något jag fick lära mig själv. Det är alltså ett stativ då som gör att man kan filma med, ja, antingen en mobil eller en kamera, och få så att bilden står still, så det ser mycket mer ut som en riktig filminspelning. Det vill säga, även om man skulle springa bredvid, om man säger, huvudpersoner i sin film, så är bilden stadig och stabil. Så då, och man kan zooma, och det har vi labbat lite med här själva. Man kan göra en sån här Hitchcock-effekt av att hur människan bara rör sig mot bakgrunden genom att liksom gå framåt respektive zooma utåt på något sätt. Det är en sån här teknik som man kan labba med.
Ni är lika roligt som era gäster har.
Ja, precis. Vad gör de när biblioteket är stängt? Jo då, vi spelar in Hitchcock-filmer på löpande varm. Nej, men alltså just det där att man kan göra, det är så himla roligt att hitta på. Vi har alla en väldigt stor erfarenhet av att titta mycket på film och uppleva. Men här handlar det om att prova själva. Mm. Så det kan vara slagsmål om den där gimbalen. Nej, men jag vill. Jag ska prova.
Är det något så ni känner att ni saknar som ni tänker att det här blir nog nästa grej?
Ja, nästa grej. Ja, vad vi saknar. Alltså, vi skaffade ju en grej som var lite Latchelajbans nyligen. För vi har hållit på en hel del med livesändningar. Det har ju också blivit väldigt stort nu. Och då har vi en sån liten bildmixer som gör att man kan kombinera med olika kameror. Felicia ser jätteintresserad. Ja, det är den här glimten i ögat, ja. Man berättar om saker. Den är alltså så att man kan då koppla in 3-4 olika kameror och så kan man då växla, så man kan filma in på ett sätt och så kan du byta bild till den andra genom att bara trycka på knappar. Så kan du flika in liksom färdigförberedda filmklipp eller vignetter då. Så det blir ju som riktig tv. Så den där är ju också lite Lattjo-lajban. Den är ju kul att hålla på med.
Det förstår jag. Vi fick ju prova på det här när vi spelade in en inspirationslunch om digitalisering för några månader sedan. Då stod vi framför kameran. Men man förstod ju efteråt när man fick se klippen liksom hur det var gjort. Det var häftigt faktiskt.
Ja, så det håller vi väl på med. Och lite mer sån utrustning, men sen har vi fortfarande väldigt mycket saker som vi tror kommer att vara fortsatt populärt. Vi har 360-kameran som man kan spela in då en video som man kan se från alla håll. Det kan ju vara både att man kan uppleva i VR-glasögon. Det finns ju bland annat projekt som uppmuntrar äldre att ta del av resor utan att behöva resa från sitt boende till exempel. Men man kan också titta på dem bara på en vanlig skärm också så, och kunna vrida runt. Det är ju lite häftigt att man ser det första gången. Om man har spelat in på savannen med lejon så kan man liksom vrida på huvudet kan man säga i filmen och titta från alla möjliga håll och kanter. Då. Så det är ju lite häftigt.
Mm. Det är otroligt när man står där med 3D-glasögon på sig och det är en inspelad miljö som är på riktigt. Så det är otroligt häftig upplevelse. Mm. Det är som du säger, man tänker precis på de här grupperna som inte i vanliga fall kommer i kontakt med det här. Mor och far, föräldrar och ja, sådana grejer. Det är häftigt.
Ja, det blev ett lätt sätt att locka. Vi hade sådana aktiviteter och då var det ju liksom res klimatsmart med VR-glasögon. Mm. Och då kan man ju ta del, det finns ju jättemycket redan färdigproducerat. Men man kan också tänka lokalt där, alltså, och särskilt nu när det är besöksmål är stängda och sådär, eller man har miljöer där ingen kan komma, där man inte kan komma, kan släppa in folk till exempel, att man kan faktiskt filma och låta folk ta del själva. Och sånt kommer ju komma säkert ännu mer med virtuella miljöer och där man kan liksom ha information om saker i själva videon så att man går runt nästan som i ett spel. Liksom så. Mm. Så det finns ju jättemycket kvar att upptäcka, tänker jag. Utan det här ska ju vara låg tröskel och komma igång och att vi har liksom häftiga grejer. Sånt som man inte har råd att skaffa själv, som man kanske vill testa på. Men också en del saker som man kanske har, alltså gratis programvara så att man kan komma igång här men ändå fortsätta hemma vid. Att man inte känner att man behöver bli inlåst vid dyra, med dyra saker som man vänjer sig vid. Så det ska vara både och i tanken då.
Nu har vi pratat om allt som är populärt och bra och vad som är på gång och allting. Men vad har ni som du tänker är mest underskattat som folk kanske borde använda mer?
Ja, vi funderade lite på det i projektgruppen. Vi tänkte till. Och vi skulle faktiskt vilja lyfta fram den här.
Säger du och visa för lyssnarna.
Ja, precis. Nej, nu visar jag för er och så visar jag för lyssnarna. Och då är det en minneskortläsare.
Okay.
Jätteenkel sak. Ja. Man bara pluggar i den i datorn för att kunna läsa av ett minneskort. Och det måste man göra om man har en så pass ny dator så att man inte har en minneskortläsare i den. Så till exempel nu när vi har spelat in på poddstudions minneskort så måste vi föra det till datorn. Det är en liten grej som är liksom, man kanske inte tänker på det, men det är mycket i det här tekniska som är små pryttlar som behövs. Mm. Enkla små saker som behövs för att det ska fungera ihop.
Som man saknar när det inte finns där.
Ja, precis. De är nödvändiga helt enkelt. Det kan vara adaptrar, det kan vara hållare, det kan vara kablar. Mm. Och det är någonting vi tänkte på. För vi har ju själv, biblioteket har ju själv gjort en väldigt spännande resa i våras när vi digitaliserade våra programaktiviteter. Att mycket av våran, vi ville liksom filma, vi hade idén, vi hade innehållet, vi ville liksom komma någon vart i det. Men sen i slutändan kanske det handlar om, ja men nu har jag sparat ner den här filmen på iPaden, nu ska jag ha över den in i datorn, så nu ska jag överföra den, eller nu ska jag ha en green screen bakgrund, ja men nu ska jag ha bilder, jag har sparat ner dem på datorn, jag ska få in dem i iPaden, ja, det var inte det lättaste. Så det här liksom kopplingen mellan olika tekniker, det är lite underskattat. Och det, vi försöker tänka till där och ha med sådana saker också, för det är ofta de som man snubblar på i sitt skapande.
Måste tänka på hela flödet egentligen från start till färdig produkt antar jag då.
Ja, precis. Så. Och det märker man ofta när man håller på. Så det är det som är så bra att ha liksom, om man säger hemma, kunna låna ut. Och likadant att se till att allt är laddat och sådana saker. Och sätt att lätt ladda många saker på. Men sen så tänker jag lite större perspektiv, så ska jag nog säga som det är just nu i de här tiderna när det är stängt och så. Så är nästan hela DKV någonting som är lite underskattat, eftersom vi inte har kunnat finnas till där för våra användare. Så att det finns så mycket kvar som folk kan upptäcka hos oss och använda och låna. Och vi ska kämpa för att få in och få ut och liksom se till att vi kan köra igång sen när det öppnar upp igen, så att det kan börja användas. För det vi ser har använts har varit så himla populärt, och vi tror att det blir fler saker som vi har som kommer att vara på samma sätt, det här att man får igång det där ljuset i ögonen på de som kommer hit.
Ja, för en häftig känsla när man upptäcker saker. För det första saker man inte visste fanns, och för det andra när man ser vad man själv kan använda sakerna till och upptäcker att man kanske har en sida som man klarar av grejer och använder de här sakerna, trots att man inte trodde att man visste inte vad man skulle göra med dem först. Det är häftigt.
Ja, precis. Faktiskt. Vi såg det från bibliotekets sida när vi gjorde våra digitala omställning i våras. Att liksom, från att men hur ska vi få folk att intresserade, till att bara oj, hur ska vi liksom ta hand om allt intresse. Men vi har ju kollegor som har varit både framför och bakom kameran och producerat, och det har varit bok och OS och det har varit liksom sagostunder och allt möjligt. Så det är så häftigt vad man, om prylarna finns där, så kommer den här kreativiteten fram av sig själv. Så vi har den där drivkraften i oss, eller det beror på vilken människosyn man har, men så tänker jag att vi har liksom den här drivkraften i oss liksom, att utforska och liksom skapa, börja skapa helt enkelt.
Man får ju vara lite modig också så där i början, tänker jag. Och våga. Ja. Så här, när man har tassat runt några varv här liksom, på digitala kreativa verkstaden, så kanske man vågar fråga er.
Ja.
Jag skulle vilja veta mer om det här.
Och då är katten så himla bra att ha. Det är verkligen en sån dörröppnare. Den har varit utlånad också på en mässa en gång. Så att folk har med liksom, för att man minglar så där, folk ska känna sig. Det sänker de här tröskeln, att det alla kan relatera till. Och till och med jag har träffat folk som har varit rädda för djur som ändå kan relatera till den här. Man kan liksom inte motstå det här. Ja, det är väl kattägare de kan motstå, för de tycker liksom att om det där är inte riktig katt, säger de först.
Fast det är nära, måste jag säga.
Ja, och sen när man håller i den så då är den skärmig, och då har den bryggat in liksom. Så börja med det, och sen kan man ta liksom nästa tekniksteg liksom efter det, tänker jag.
Vi har gått igenom jättemycket av sakerna som finns, som sagt, allt ifrån minneskortsläsare till en katt, till poddstudio, till allt möjligt här. Är det någonting som du känner att vi har missat som ni också har?
Ja, vad kan det vara? Alltså det här med plattor, alltså iPads, är ju någonting som är himla häftigt. Vi har ju digitala ritplattor som är också uppskattade, med att man kan rita på och skapa figurer. Och de figurerna kan man ju ta in i datorn sen och jobba vidare. Man kanske håller på med dataspel eller någon typ av berättelse, eller in i sin film. Så de är ju lite häftiga faktiskt.
Och med penna och så ritar man på själva plattan och sen.
Ja, precis. Så det finns både sådana ritplattor som är gjorda för den digitala. Som är gjord som en digital ritplatta. Men också en vanlig iPad kan ju användas ihop med speciella pennor. Så att den tekniken är jättehäftigt, och just brygga mellan det fysiska och det digitala. Och sen plattor överhuvudtaget, alltså särskilt inom iPad-sfären. Så inom iPad-sfären så har det ju varit, så finns det ju väldigt mycket kreativa appar. Och GarageBand kan ju vara en sån här riktig sätt för människor att komma igång och skapa musik. Med man kan välja instrument själva, och det finns förinspelade slingor som man kan kombinera. Så att det är också sätt att bara börja leka och börja komma igång med någonting. Så, och det ena föder det andra, kan man säga.
Ja, för mycket hänger ju ihop på något sätt också. Du skapar musik, men så ska du göra ett omslag till din musik, och så måste du använda bildprogram, och sen liksom allting hänger ihop på något vis.
Ja, och sen är det ju det här med licenser, har vi själva fått lära oss en hel del om. Creative Commons, alltså när man ska dela någonting. Alltså, är det här en bild som jag har rätt att använda? Och under vilka rättigheter är det? Och får jag ändra den? Får jag sprida den vidare och så? Så att det är en massa man behöver lära sig. Men det finns väldigt bra kunskap, och det finns ett bra ställe man kan tipsa om faktiskt, som heter digiteket.se, som är en bibliotekssatsning det är första hand är den formad för bibliotekspersonal att kunna lära. Där kan man gå in och lära sig livesändningar, man kan lära sig hur man textar ett filmavsnitt och sådär. Men det är öppet för alla, så att där kan man gå in och botanisera. Så det är sån här liten juvel i biblioteksvärlden, så att det kan man gå in och titta på.
Digiteket.se.
Ja.
Det ska vi se till att lägga i beskrivningen till det här poddavsnittet. Vi ska också lägga en länk till er, till webbsidan. Sen har ni ett Instagramkonto också som man kan följa er på, eller hur?
Ja, precis. Det har vi. Digital kreativ verkstad.
Perfekt.
Och sen har väl du också en egen podd?
Ja, just det. Nu går vi bort från frågebanuset. Ja, men visst har jag, eller jag och Desiree har en egen podd som heter Ikoniska klänningar. Som handlar om olika kläder och klänningar som har gjort avtryck i historien och i kultur, i livet, i kulturlivet helt enkelt. Så att vi har också en nybörjare, ett jättebra sätt att lära sig metoden och sen prata om viktiga saker, vilket kläder förstås är, och ikoniska kläder särskilt är väldigt viktiga. Så, och det är det som är med podden, där har vi pratat lite om tidigare, att just det här att ge röst åt någonting, och det är ju också någonting som biblioteket kretsar runt, berättelser. Vi är vana vid att ta del av berättelser i böcker och så, men just det här att kunna ge röst åt någonting, att kunna hitta någonting man själv är intresserad av. De få som har hittat till ikoniska klänningar, de är väldigt uppskattade. Men just det där, få prata en liten stund om det som man själv tycker är intressant och sen att, ja, ett nytt sätt att skapa kunskap helt enkelt.
Men det är ju häftigt det där, första gången man gör sitt poddavsnitt. Jag kommer ihåg när vi gjorde vårt första, det är lite över ett år sedan. Det är ju sån otrolig skillnad hur obekväm man var då jämfört med hur bekväm man ändå är idag. Det är ju delvis tack vare den utrustning vi nu har tillgång till jämfört med första gången vi spelade in.
Och men, rummen. Jag minns att vi spelade in i en skrubb eller någonting första gången, tror jag.
Med egen utrustning och lite trådlösa headsets och sådär. Så att det är klart, utrustning hjälper ju något enormt också för att känna en trygghet i det man ska göra trots att man är ny i området. Ja. Så är det ju.
Och då förstår man ju också vilken drivkraft det är. Alltså drivkraften att berätta, drivkraften att dela med sig och att skapa någonting. Det är liksom det, är det som överbrygger. Om man tittar på det där rent teoretiskt, så finns det ju sådana teorier också. Det första steget på trappan är liksom att man är motiverad att använda någonting. Nästa är att det finns tekniken, att det finns de här prylarna. Det tredje steget i trappan är att man vet hur man ska använda de där prylarna. Och sen i slutändan, vad är det som drar? Jo, det är att man ska använda det till någonting. Man ska skapa någonting som man har redan sett att det här kommer jag att använda vid något tillfälle. Så att, det är himla häftigt. Häftigt att hålla på med.
Ja, ni har ju haft en otrolig resa, du och dina kollegor egentligen, när det gäller kunskap och så också. Vad ni har lärt er längs vägen, tänker jag. Vad är det absolut största du har lärt dig?
Ja, det största jag har lärt mig utöver att satsa på poddar. Nej, men det är så himla häftigt att det är så många som redan kan. Många som redan håller på. Som är igång och som vill. Att det fanns, vi visste inte att det var så i Linköping, men vi anade. Men att få kontakt med de här människorna som skapar och som delar med sig och som lyssnar och följer. Och det kan ju vara allt från en liksom 13-åring som liksom bara, jag vill livestreama, jag ska spela och lägga ut på nätet. Liksom. Den här drivkraften, det är så himla häftigt faktiskt.
Det är inspirerande också när ni ser att det ni har satsat på verkligen kommer till användning och att folk utvecklas tack vare det arbete som ni har gjort.
Ja men det är det.
Det är otroligt.
Ja, det är verkligen, det är kul att se att det är. Det är så roligt i och med att biblioteket tillhör ju oss alla. Det är ju liksom en skattefinansierad verksamhet och liksom, vi har ju ett uppdrag från lagen, ett uppdrag i lagen att jobba med de här bitarna liksom. Så det är så häftigt när man ser att det slår an någonting. Så det är kul faktiskt. Och vi bara längtar efter att få öppna portarna igen och få bjuda in alla igen då. Fortsätta den här resan tillsammans. För att vi märker när vi ställer det här till förfogande, då görs det någonting mer än vad vi någonsin hade kunnat tänka ut själva. Utan vi liksom bara hjälper någon på vägen att skapa något som den överträffar både sig själv och andra liksom. Så det är himla häftigt.
Säg att du har kommuner nu som sitter och funderar på att öppna en digital kreativ verkstad. Vad skulle du säga till dem?
Ja, jag skulle nog börja med användarna. Fundera på vilka användarna är. Bjuda in dem och låta dem tycka till. Vi har varit lite på studiebesök och sådär. Och det är liksom just att Det är inte meningen att vi som håller i den här kreativa verksamheten ska vara expertkunskaperna, och det går inte att ha heller, det är så många olika områden. Utan bjud in experter och se till, och finns det användare som kan tänka sig att vara frivillig eller hjälpa till, eller det här tycker jag vi ska ha, så hjälp dem på traven och låt dem vara med i den här processen. För det är liksom, då blir det allas verkstad, så att det känns som att det är en plats som alla kan komma till och liksom ta sig friheter liksom, och inte vara någon plats som man kommer till som någon annan äger, kan man säga då. Så det är någonting jag skulle rekommendera. Rent tekniskt så är det jättebra att ha ett öppet och robust internet. För det nästan allt använder det, med gärna med hög kapacitet. Sen en annan nyckelgrej är ju det här med samverkan. Alltså det handlar ju om att nå ut till olika målgrupper. Så man kan ju tänka sig att man samverkar med olika organisationer eller föreningar som har olika målgrupper och som vill göra någonting. Och så att man når ut till dem via de här samverkanspartnerna. Skapa ett innehåll, skapa aktiviteter då. Så. Och även nå de här målgrupperna. Och en sån tanke hade vi också i det här, att man ska kunna hjälpa någon vidare. Så om man är i en verksamhet och så slår man liksom taket efter ett tag, ja, men då kan man peka vidare. Ja, men nu kan du fortsätta här borta. Liksom, nu har vi poddat här ett tag och det är jätteroligt, men nu vill jag veta mer. Ja, men det finns en högskolekurs. Gå den liksom, på LiU. Liksom. Där kan ni lära er nästa steg. Liksom, så. Så att det är ju att hjälpa vidare. Just att det blir den här kunskapsresan. Då. Så det är bästa tipset. Och ha roligt förstås. Och lek med de här grejerna.
Det är svårt att låta bli. Men Mia, om man nu är mer nyfiken på det här och vill veta mer. Eller läsa mer om att podda. Eller veta vilka ni är och hur man kontaktar er. Har du något tips på vad man kan hitta på efter att man har lyssnat färdigt på det här avsnittet?
Ja, det har jag. Vi finns på webben, så det kommer att finnas en webblänk som jag skickar med er. En egen sida där vi beskriver vad den här verkstaden gör och hur man kommer i kontakt med oss. Vi har också ett Instagramkonto för att inspirera, där vi lägger ut lite olika länkar och saker som vi erbjuder, som heter Digital Kreativ Verkstad, där man kan följa oss. Sen vill jag också tipsa om en podd som handlar om poddande. Podden om poddande som Christel Walsinger och Anton Nesvi har spelat in till oss. Där de ger tips på vad som är bra att tänka på och hur man kan planera sin podd när man ska börja podda. Lite om vilken musik man används och sådär, och vilka plattformar man kan sprida podden på. Så det är tips om man vill komma igång med att podda, så kan man lyssna på den.
Tack för att du har lyssnat på Linköpings digitala elefant, en podd om digitalisering i Linköpings kommun. Om du känner dig inspirerad nu så vet du vart du kan gå för att testa på att podda eller andra digitala medier.
Eller fysiska robotar som en katt och annat. Vi som har den här podden heter Felicia och Tess. Om ni har funderingar eller tankar så kan ni som vanligt skriva till oss på den digitala elefanten @linkoping.se. Eller kontakta oss via sociala medier. Vi hittar alla länkar i texten som tillhör det här avsnittet.